Den sjunde vågen vid Jänsarna av Lars-Olof Tumbro. Inläst av Sebastian Karlsson och producerad av Bokea. Prolog. Den lilla båten kränger våldsamt i den krabba sjön innanför Jänsarna. De tre männen ombord får anstränga sig för att hålla sig kvar när vågorna slår över och in i båten. De automatiska länspumparna går igång. De har nu lagt i alla sex hummertinorna. Eller? Kvar i båten finns ytterligare en tina. Mannen som suttit hopkrupen på det lilla fördäcket reser sig plötsligt upp, tar upp den och kastar den nästan oresonligt i havet. Linan börjar löpa ut. Och han upptäcker inte att den har virat sig runt hans högra ben. Allt går väldigt fort. Han dras över bord av linan som löper ut allt snabbare. Mannen i sittbrunnen försöker få tag i linan samtidigt som Rorsman fortsätter backa båten för att komma ifrån de fruktade bränningarna vid Jänsarna som nu är hotande nära. Men efter bara en kort stund, några sekunder, hjälps de två männen åt att bromsa linan utan att lyckas. Den löper helt ut och dessutom saknas flötet. Det ligger kvar i båten. Männen upptäcker också att en flytväst ligger på durken. Vinden tilltar och har nu nått kulingstyrka. Sjön blir allt grövre när de två männen i båten fruktlöst söker efter den saknade bland de farliga skären. Bland grynnor och skär som i alla tider har varit en fara för sjöfarare. Mörkret börjar falla och männen navigerar hemåt med hjälp av kompass och fyrar. Med en man mindre i båten än när de la ut för några timmar sedan. Malin, 2002. Äntligen kommer de fram till Bordeaux och sitt vinslott. Drömmen som har gått i uppfyllelse. Att bryta med vardagen i Sverige och få möjligheten att skapa något nytt. Kanske ett livsverk på en helt annan plats. Visserligen finns det delägare i slottet, men Malin och Sven har fått intrycket av att de mest fungerar som finansiärer. Den smått förfallna gården ger ett tråkigt intryck i det bleka gryningsljuset klockan 9 på morgonen. Beteckningen slott känns långt borta. Men visst finns där både tinnar och torn. Temperaturen på februarimorgonen är inte över 5 grader och diset hänger i luften. Vinstockarna på fälten ser inte heller mycket ut för världen där de hårt nedskurna och uppbundna ger mer intryck av att vara döende än att vara beredda på ett nytt liv. Trötta och hungriga ser Malin och Sven på varandra. Tanken dyker upp hos båda. Vad har vi gett oss in på? Ögonblicket avbryts när en dörr öppnas i en sidobyggnad. Ut kommer en äldre kvinna, väl påpälsad med en sjalett om huvudet. Hon rör sig spänstigt och går dem till mötes med ett vänligt och öppet ansikte. Det är vinmakarens mamma Louise som bor på gården och har kommit att fungera som något av allt i allo. Hon har bott på gården i över 30 år och känner historien och bakgrunden till det mesta som sker idag. Louise blir glatt överraskad av att de nya ägarna kan kommunicera på franska. Hennes egna språkkunskaper är inte de bredaste, vilket har varit en plåga för henne när utlänningar kommer på besök med alla sina närgångna frågor. Nu är isen bruten. Louise frågar om inte Malin och Sven är trötta och hungriga efter sin långa resa. Även om de kanske är mer fokuserade på slottet kan de inte tacka nej när Louise erbjuder sig att göra i ordningen frukost. Så Malin och Sven börjar packa ur det nödvändigaste ur bilen och bär in i slottet. Där börjar de inspektera det tilltänkta sovrummet och finner att det är i användbart skick. Då hörs ett brummande på gården och de ser att Louise ger sig iväg med en stor pickup. De funderar naturligtvis över vad det kan betyda. Förklaringen kommer lite senare när de kommer in i Louises lilla lägenhet. Den består endast av ett rum och kök. I köket hänger torkade örter över spisen. Louise har varit och köpt färska croissanger och baguetter i bageriet i Créon. Tillsammans med det starka franska pressen.